Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Året är helt färskt. Tideräkningen har nyss startats om och dagarna ligger oskrivna framför Malmös invånare. Det är nyårsafton 2012. Platsen är Lindängen, söder om centrum. Ett bostadsområde med höghus och låghus, alla i gult tegel. I ett av höghusen, i en lägenhet på sjunde våningen, står en man vid fönstret. Nedanför honom exploderar fyrverkerier. Han är en 48-årig tvåbarnspappa med rötterna i Polen. En strävsam IT-konsult med en förödande företagskrasch bakom sig.
Så det var ju en jättetuff period i livet för honom.
Det är inte länge sedan han förlorade allt han satsat. Tid, hårt arbete och pengar. Men nu höjer han sitt glas med alkoholfritt bubbel och skålar för en ny start. 2012 ska bli året då lyckan vänder.
Och det var väl någonstans då man tänkte att ja, men nu är det på bättringsvägen.
Han heter Charles Limerius och han har snart varit nykter i ett år.
Han kanske kände en trygghet och kände en ny mening och så vidare.
Nu tänker han fokusera på det som verkligen är viktigt.
Och det var ju det som tog väldigt hårt. Att, men herregud, han var ju på rätt håll nu. Det var ju på väg åt rätt håll.
Ytterligare ett mord på öppen gata har inträffat i Malmö. Den här gången på Kantatgatan.
När vi kom till platsen så hittade vi en man som var skjuten och han har avlidit på plats till följd av sina skador.
Alla in- och utfarter från området har stängts av tungt beväpnad polis och samtliga bilar kontrolleras när de lämnar platsen.
Det är vinter och jag får höra att det har inträffat någonting ute på Kantatgatan.
Det är ett stort område med väldigt mycket hyreshus, väldigt många olika nationaliteter som bor där ute.
Det blir väldigt snabbt känt att någonting otäckt har inträffat där och ingången är mord.
Och då tänker jag, ja, men vad har hänt med pappa? Det måste vara en pappa liksom. Det kan inte vara något annat, för man sa att hon var lite tårögd men ändå höll ihop det.
Någon hade hört skottlossning.
Det är en man som har blivit skjuten. Jag kan säga helt enkelt bara avrättad.
Så vi får reda på att ja, men han är skjuten, han är död. Och då tänker man ju också, liksom, vad har han gjort?
Fan, man skjuts inte bara så där liksom.
Har han lånat pengar av fel person?
Vad fan har han gjort alltså?
Från Just Stories och Podme. Det här är en mörk historia om dubbelgångaren. Mitt namn är Carl Fridsjö. Du lyssnar på den första delen. Skotten på Kantatgatan. Dokumentären är gjord och berättad av Josefin Batzauer.
För den som lever och andas basket betyder årets första dagar lundaspelstider. Då möts ungdomar från hela världen för att dunka boll mot golv och i korgar. Det är en sportfest som Gotia Cup, fast för basketspelare.
Jag minns ändå rätt mycket från den dagen faktiskt.
Det här är Justin Lundgren.
Vi hade liksom ett lag som var... Ja, alltså, vi kallade oss för motionslaget. Vi spelade för att det var kul.
Han är 17 år den här januaridagen 2012. Och hans lag gör sig redo för match.
Så på... liksom den här morgonen då, 3 januari.
Justins pappa heter Charles Limerius. Han har tidigare varit Justins tränare och han missar sällan en match.
Anledningen då till att pappa liksom går ner för trapporna när han gör det, det är ju att för att han tänkte köra in till Lund och se matcherna.
Ungefär samtidigt i en lägenhet på Kantatgatan i Malmö, 2,5 mil från baskethallen, gör Charles Limerius sig redo. En vän ska strax hämta honom med bil. Charles slår en blick ut genom fönstret och noterar att molnen är regntunga. Det verkar vara vindigt och termometern visar på 4 grader. Han plockar upp sin ryggsäck, tar telefonen och tumvantarna och så ropar han hej till sin mor och går ut.
Men jag ser ju framför mig, pappa är liksom i en superstor dunjacka, kanske vinterväder, luvan på, glasögon på, 1,85 man med skäggstubb, could be anyone.
Väl nere vid entrén öppnar han porten och ger sig ut i rusket. Med långa, raska kliv går han längs med 8-våningshuset mot vändplanen lite längre fram.
Det var hans kompis som skulle hämta upp honom och köra honom till Lund. Och att kompisen då grämer sig över att han var lite sen.
Kompisens bil är inte där ännu. Men kanske noterar Charles en röd Mazda som står parkerad i vändzonen, trots att det är förbjudet. Kanske ser han till och med en svartklädd figur som närmar sig med snabba steg. Sen smäller det. Det är 6 skott, men de ekar mellan huskropparna i området och vittnen tycker sig höra ännu fler. 6 skott från en pistol med ljuddämpare. Kulor avfyrade på nära håll.
Det var pappa liksom.
Det är den tredje dagen på det nya året 2012. Klockan är 11.51 och det faller snöblandat regn. När någon tar Charles Limerius liv ifrån honom. För alltid.
Tja!
Det här är Joakim Palmqvist.
Sockerfri kola!
Han är krimreporter på tidningen Sydsvenskan. Och han har länge bevakat Malmös undre värld. Åren innan 2012 är en våldsam och orolig period i Malmö.
Det är första mordvågen under 10-talet, just det.
Ett skott avlossades alltså under kvällen in i moskén där flera personer befann sig.
Helt plötsligt så hörde jag ett högt ljud.
I opened my jacket. I saw blood.
Man har skjutit in genom ett fönster på baksidan.
Under en lång tid spred en okänd serieskyttskräck i staden.
Kompis, vad hände? Så sa jag till honom, jag har blivit skjuten.
Där är en person som har träffats av antingen glassplitter eller möjligen till och med splitter från skottet.
Skytten rörde sig ute i stan om nätterna. Han dödade, skadade och skrämde människor.
Alla var riktigt rädda. Och ingen får gå ut nu, det är tomt.
Det skapade skräck. Särskilt bland mörkhåriga och mörkhyade malmöbor som verkade vara skyttens mål.
Jag kommer hit, här också folk bang bang hot efter mig. Vad ska jag nu va?
Många var de föräldrar som höll sina barn inne om kvällarna. Och som låg vakna om nätterna medan tankarna malde. Polisen famlade länge i blindo. Trodde att skotten från serieskytten hängde ihop med gänguppgörelser i stan. Men så genom ett anonymt tips hittar polisen till slut fram till en enstörig man vid namn Peter Mangs. Och han grips. När den här historien tar sin början i januari 2012 sitter Peter Mangs häktad och väntar på åtal. Men våldet i Malmö har ändå inte avtagit. Det skjuts fortfarande på stan.
Under de här åren sker en mängd mord, alltså gangstermord, som i alla fall i det som kallas de utsatta områdena idag skapar en stark oro. Det här är någonting det pratas om över hela världen, skjutningarna i Malmö. Och verkligen i den svenska medieteckningen så blev Malmö utpekat som en slags dödszon närmast.
På nyårsnatten 2012 skjuts en ung pojke till döds under ett nyårsfirande i Rosengård. Och den 3 januari, bara 2 dagar senare, ligger ett nytt offer för det dödliga våldet på en vändplats mitt bland Lindängens gula tegelhus. Joakim Palmqvist får information om skottlossningen tidigt.
Alla är igång på det här. Det har gått stora larm. Ambulanslarm också.
Han och en fotografkollega åker strax ut till Kantatgatan.
Reventzonen, pizzerian, bilen, vita, gården. Polisen är på plats med flera patruller. Man har börjat dra avspärrningsband kring mordplatsen, och att det är en mordplats framgår för att i den vevan där håller de på och reser ett vitt tält, alltså som en liten paviljong. Det gör polisens brottsplatsundersökare, teknikerna, för att så vitt möjligt skydda den plats de ska undersöka så det inte kommer kontaminering på olika sätt. Det är alltid ett tecken på att någonting riktigt brutalt har inträffat. Och ingången är mord.
En som också är snabb till platsen är polisens spaningsledare, Monica Olhed Hansson.
Det vi vet då, det är ju att det är en man som har blivit skjuten. Jag kan säga helt enkelt bara avrättad. Ja, men alltså det, vi vet inte mycket mer då. Vi vet ingenting.
Så Monica Olhed Hansson beordrar dörrknackning.
Det är viktigt att ta reda på om det är någon som har sett eller hört någonting. Det är också viktigt att sätta igång med dörrknackningar. Och sen givetvis kartläggning av offret för att se vad som kan vara anledningen till det här.
Och snart klarnar bilden.
Den skjutne mannen visade sig vara Charles Limerius. Charles, han var pappa till 2 stycken killar. Den ena var ganska duktig basketspelare.
Vi heter Charlie Lundgren och Lundgren är mammas efternamn.
Han är Charles Limerius äldsta son.
Pappa heter Charles, men jag heter Charlie före pappa heter Charles. Så pappa som härstammar från Polen då. Hette Sarek Kibilla. Färdig med studierna så insåg han att det var vettigt att byta namn. Så då tog han Charles Limerius. Så han heter snarare Charles efter mig.
Strax innan tonåren kommer pappa Charles till Sverige från Polen tillsammans med sin mamma. De landar i skånska Tomelilla och flyttar sen till Södertälje där basket är en stor sport. Charles provar och blir biten. Efter en tid flyttar de till Malmö. När mamman träffar en ny man som visar sig vara våldsam drar sig Charles undan hemmet för att slippa bråk.
Och pappa tror jag gömde sig i baskethallarna. Spelade basket fram till han var 19. Skadade knät. Menisken, och på den tiden kom han inte tillbaka från det.
När Charles inte längre kan spela själv engagerar han sig i basketföreningen, bland annat som tränare. Och han studerar datakunskap och IT-utveckling. En utekväll på stan möter han den kvinna som han ska komma att bli förälder tillsammans med.
Mamma typ raggar upp honom.
Mamma har ju ganska mycket attityd och framåtdriv också. Och sen gick det nog ganska snabbt och man lyckades få barn utan att vilja få barn. Och här sitter jag.
Men deras förhållande kommer att präglas av konflikter och slitningar.
Och så var det väl svårt från början, men...
Skilsmässan blir en lättnad för äldsta sonen Charlie.
Det var jätteskönt och jag önskar de hade gjort det tidigare.
Sönerna bor varannan vecka hos föräldrarna. Det är olika stämning i de två hemmen. Hos mamma och hennes nya man är det lugnt och tryggt. Hos pappa är det hårda krav.
Alltså att han satte sån press på oss.
En morgon så från ingenstans som fick han för sig att sätta upp de sju dödssynderna från Bibeln.
Justin Lundgren är den yngre av bröderna.
Och liksom tyckte att det här är bra regler att tänka på för hur man ska bete sig rätt.
Charles Limerius har själv ett starkt driv. Han vill lämna de ekonomiska svårigheter som han levt med hela livet bakom sig. Han pressar sig själv och kämpar hårt. För Charles är det också självklart att introducera barnen till sporten som han älskar.
Som jag minns det så tvingade han mig att börja spela basket i princip när man var 9-10. Och att jag avskydde det.
Charles och sönerna tillbringar ofantligt många timmar i Borgarskolans tegelbruna sporthall.
Men det gick väl ett år och sen så var jag nog bland de duktigare. Och då blev det ju plötsligt roligt.
Charles Limerius är en omtyckt person i basketföreningen. Han är känd för att göra saker ordentligt. Och inte bara det. Han är också en efterfrågad yrkesman. Han har en fast anställning som verksamhetsledare och hög lön. Men han är inte nöjd.
Jag måste tjäna mycket mer pengar. Jag kan inte bara dra in de här bra lön liksom, utifrån att ha pluggat länge och MBAs och liksom framåt karriären, utan jag måste liksom konsulta mig i vägen till tresiffrig lön liksom.
Så Charles lämnar sitt jobb för att starta eget inom lednings-, informations- och applikationssystem. Planen är att han nu ska tjäna storkovan. Men så kommer det inte att bli. Nu vet polisen att det är Charles Limerius som har blivit skjuten på Kantatgatan. Nästa steg för spaningsledare Monica Olhed Hansson och hennes kollegor är att kartlägga hans liv för att försöka lista ut vem som har skjutit honom och varför.
Charles var ju inte kriminellt belastad. Han rörde sig inte i kriminella gäng, så att det var ju lite frågetecken. Varför hade man skjutit honom?
Och på sitt håll gör journalisten Joakim Palmqvist samma sak.
Man gör en fullständig personkartläggning av offret för att hitta eventuella kopplingar till allt från kriminalitet till andra saker som...
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Är värda att berätta för allmänheten, så att säga. Och vi hittar liksom ingenting som indikerar att han skulle vara kriminell på något sätt, tvärtom.
Efter att polisen har hållit förhör med flera vittnen i området börjar man i alla fall göra sig en bild av händelseförloppet.
Någon hade ju sett en mansperson som var i rondellen och stod då lutad på ett speciellt sätt mot just Charles.
Vittnet säger sig ha sett hur denna man avfyrar 2 skott mot Charles Lemerius när han ligger ner på marken. För att sen springa därifrån i sydlig riktning och försvinna ur synhåll. Flera andra berättar om hur de sett en svartklädd person med mörkt kort hår springa därifrån. En av vittnena tycker att mannens springstil tyder på att han borde vara i 30-årsåldern.
Något vittne berättade att det såg ut som personen som sprang hade någonting i handen som han liksom ville gömma lite, hålla in till sig vid benet eller något så.
Ett annat vittne tycker sig ha sett en pipa med ljuddämpare sticka fram. Men trots att polisen söker av området med vapenhundar och letar i papperskorgar, brunnar och soptunnor hittar man inget vapen.
Det var väl ungefär det vi hade då.
Efter 3 dagar får polisen upp ögonen för en röd Mazda. Den står parkerad i vändzonen precis vid mordplatsen. En polis drar sig till minnes att ha sett den redan på morddagen. När han kollar under Mazdan märker han att marken där är torr. Polisen minns att det har fallit snöblandat regn allt sedan mordet. Kanske har bilen parkerats där strax innan. När han känner på handtaget märker han att bilen är olåst.
Den visar sig ha varit ute på Kantatgatan tidigare vid något tillfälle. Så vi börjar förstå att den här bilen hade kanske någonting att göra med mordet.
Kanske har mördaren färdats i den. Bilen bärgas. Och när den senare undersöks närmare i polisens garage lägger en polis märke till något avvikande. Den vänstra backspegeln, alltså den som pekat ut mot gatan när bilen stod parkerad i vändzonen, är vinklad i en ovanlig vinkel.
Så att man kunde liksom se gången eller vägen från den här fastigheten. Så i min värld tänker jag att man kan sitta i bilen då och titta i den här yttre backspegeln och se, nu kommer den här personen som jag väntar på. För det var inget normalt sätt att ha spegeln på om man är ute och kör.
Så att, ja, den slutsats man kunde dra var att i alla fall under en tid av det här händelseförloppet så hade mördaren suttit i bilen med backspegeln vridit på ett sånt sätt att han kunde titta på de trappuppgångar som han var intresserad av.
Finkamningen av bilen fortsätter i hopp om att hitta spår efter mördaren. Fynden. 2 plastpåsar, några cigarettfimpar och ett blodbesudlat baseballträ skickas på forensisk analys. Samtidigt beställer polisen också en basmasttömning för att se vilka telefoner som varit på Kantatgatan vid lunchtid den 3 januari.
Man tar reda på vilka telefoner som har uppehållit sig i området och där hittar vår analytiker några intressanta telefonnummer.
Särskilt ett telefonnummer sticker ut. Det hör till en telefon som inte bara varit på platsen vid tidpunkten för mordet, utan också ett flertal gånger veckan innan mordet.
Det var ett intressant nummer vi fick fram då, absolut.
I mars 2008 inleds 2000-talets största globala finanskris. Det börjar på New York-börsen. Övervärderade bostäder och mängder av osäkra banklån leder till instabilitet på börsmarknaden och banker över hela världen krisar. Ordrar stoppas, beställningar uteblir. Privatpersoner kan inte längre ta lån och många går i personlig konkurs. En av alla som drabbas hårt är egenföretagaren Charles Lemerius i Malmö. Hans nystartade konsultföretag står plötsligt helt utan kunder.
Så tappar han jobbet, tappar all inkomst.
Charlie Lundgren ser hur börskraschen krossar hans fars företag.
Så det var ju en jättetuff period i livet för honom. Och det eskalerar ju med perioden blev längre och längre och fallskärmarna rent ekonomiskt hade försvunnit.
I snabb takt förlorar Charles alla sina pengar. Han får sälja Audin och ta lån för att kunna betala räkningarna. Ändå blir han skuldsatt.
Vilket då blev utfallet att han till slut fick flytta hem till sin mamma som bor på Lindängen.
Luspank tvingas Charles Lemerius som 48-åring att flytta hem till sin mamma på Kantatgatan. För en man som ställer höga krav på sig själv är misslyckandet tungt att bära. På kvällarna tar han till flaskan.
För att döva ångesten.
Det är vid den här tiden som Charlie känner att han inte vill bo halvtid hos sin pappa längre.
I ungefär i samma takt som han hade mindre pengar så, och var mer frustrerad, så kändes det bättre och säkrare och tryggare att bo hos mamma.
En tid senare flyttar Justin också ut. Charles Lemerius mår allt sämre och påsken 2010 kulminerade.
Att han tog väl alla tabletter han hittade. Men han ringde väl också en vän samtidigt. Så att det var väl ett jätterop för hjälp. Eller liksom, hallå, är det någon som älskar mig? Och ja, men där minns jag ju hur jag och min bror och mamma har ju kört oss dit till sjukhuset liksom. Spenderar en natt där.
Familjen samlas. De sitter med honom på sjukhuset genom natten.
Och det är ju vändpunkten. Där han då inser att ja, men hallå, vi älskar honom trots detta. Eller vi tror att det finns någonting vi älskar här.
Under Charles sista tid i livet verkade det som att han är på väg att resa sig igen. Som att det kommer bli bättre.
Och vändpunkten blir ju också att han inser att han inte behöver starta ett nytt företag och liksom bli multimiljonär.
Han bestämmer sig för att sluta dricka. Han börjar gå på möten med anonyma alkoholister. Och på nyårsafton 2012 firar han 10 månader som nykter.
Man tänkte att okej, men ja, det finns något att bygga på. Och det var ju det som tog väldigt hårt. Att, men herregud, han var ju på väg åt rätt håll.
Sen den 24 november har 5 personer skjutits till döds i Malmö. Malmöpolisen får nu hjälp av personal vid Rikskriminalpolisen för att försöka lösa de grova våldsbrotten.
Eftersom det har varit så många skjutningar med dödlig utgång i Malmö under 2011 och ytterligare 3 sker under årets första månad 2012, så har Malmöpolisen fått kraftig förstärkning från andra delar av landet. Det leder bland annat till att det är fler poliser i yttre tjänst och att fler fordon än vanligt kontrolleras. Och en dag i mars, 2 månader efter mordet på Charles Lemerius, stoppar ett par poliser en bil för en rutinkontroll. I bilen stöter de på några kända ansikten. Det är personer som tidigare varit inblandade i utpressningsaffärer. I bilen finns också ett vapen. Men det ska visa sig att det mest intressanta i bilen är en för polisen hyfsat okänd och tidigare ostraffad 28-åring. På grund av misstankarna om olaga vapeninnehav anhålls han. Polisen lägger beslag på hans telefon och beslutar om husrannsakan hemma hos honom. Och det ska visa sig vara en lyckoträff. 28-åringen i bilen heter Samir. Han är gift och har 2 barn. På tidiga morgnar och kvällar jobbar han i sin familjs jourlivs i närheten av Möllevången i Malmö. Vid lunchtid brukar han vara ledig några timmar varje dag. Han har ett inrutat liv. Och på fickan har han en telefon vars telefonnummer polisen känner igen.
Och det visar sig också att det telefonnumret som vi tyckte var intressant i basmanstömningen, det var Samirs nummer.
Samir är alltså ägare till den telefon som polisen kunnat knyta till Kantatgatan vid tidpunkten för mordet. Och inte bara det. Samir har också intresserat sig för den röda mastan.
Då visade sig att Samis telefon hade då gjort förfrågan till bilregistret på vem som ägde den här bilen några dagar tidigare. Och vi hade också tagit telefonpositioner på Samis telefon. Och det hade visat sig att han hade varit ute på Kantatgatan.
Från Samis telefonnummer har det gjorts en slagning mot bilregistret. En slagning för att kontrollera vem som är ägare till den röda mastan som polisen just tagit i beslag.
Och anledningen till att han frågade på bilen, det var väl att han förvissade sig om att den inte hade blivit registrerad på honom.
Registrerad ägare till bilen är en ökänd bilmålvakt med otaliga bilar skrivna på sig. När polisen spårar bilen hittar de fram till en bilhandlare som nyligen sålt den.
Och han berättade vem han hade sålt den här bilen till, bara kanske någon vecka innan. Och personen som hade köpt bilen ville ju inte registrera den på sig själv tydligen. Han ville ju klart använda den och inte bli igenkänd eller identifierad med hjälp av bilen.
Bilhandlaren kan peka ut köparen.
Han sålde ju den här bilen till en man som heter Samir.
Det är samma Samir som nu anhållits för olaga vapeninnehav. Men eftersom polisen kan knyta honom både till Kantatgatan vid tiden för mordet och till den röda bilen, misstänker de att han också har något med mordet att göra.
Vi tyckte ju så småningom att vi hade så pass mycket som pekar på att Samir kunde vara inblandad i det här. Så han blev frihetsberövad och han blev ju anhållen och häktad.
Det är den 3 januari 2012.
Den här morgonen då, 3 januari, då vaknade man upp och så läste man bara någonting om att någon hade blivit skjuten i Lindängen.
Bara 2 dygn tidigare har en 15-åring skjutits till döds i Rosengård.
Och min kompis Alexander, hans pappa, hämtar upp oss på morgonen och kör oss till Lund. Och då i bilen så nämner Alexander till mig också, liksom, jag har sett 2 skjutningar på 3 dagar och sånt. Och man bara, jävlar, det är mycket typ. Men sen reflekterade inte vi mer över det. Sen så åker vi till Lund, vi spelar matcherna, jag tror vi spelade 2, förlorade båda 2 också.
Under tiden som lillebror Justin spelar match i Lund lyfter storebror Charlie skrot.
Så jag är i gymmet inför vår vanliga träning. Och gymmet i Baltiska hallens källare i princip. Där det inte finns någon mobiltagning. Och plötsligt så står mamma där. Och jag blev liksom jättechockad och får världens... Bara, vad gör hon här idag liksom? Aldrig kommit, framförallt inte till en gymträning, och senast hon var på en träning kanske var 15 år tidigare liksom.
Han får en obehaglig känsla i kroppen.
Så då får jag den här chillen liksom genom hela kroppen att vad har hänt? Hon berättar ingenting direkt utan bara kom hem.
På sitt håll är Justin klar med matcherna och på väg hem.
Och när vi är på väg tillbaka, då börjar mamma ringa mig på telefonen.
Väl hemma i villan på Limhamn får de veta vad som skett.
Och de bara sätter ner typ. Och då berättade mamma att den personen som hade skjutits i Lindängen på morgonen, att det var pappa liksom.
Så vi får reda på att ja, men han är skjuten, han är död.
Och då fattar man inte någonting alls först typ. Men så satte jag mig ner bredvid min bror och så grät vi liksom.
Det första som slår mig är ju någonstans liksom. Så han tog inte livet av sig. Vad skönt.
Men tankarna börjar snurra hos Charlie och Justin.
Vad fan har han gjort alltså? Fan, man skjuts inte bara så där liksom. Utan någonting måste jag föranlett detta.
Har han behövt pengar så mycket? Vem har han lånat pengar av? Har han lånat pengar av fel person? Och de tankarna liksom stirrade ju upp en ännu mer. När man väl insett att ja, han är inte, alltså, kan du ha gjort något ännu dummare liksom? Än att begå självmord.
Drygt 2 månader senare har polisen en misstänkt för dådet, Samir. De kan knyta honom till platsen, men de ser inte någon koppling. De kan inte förstå vad Samir har haft för anledning att skjuta Charles.
Så det var ju lite frågetecken, varför hade man skjutit honom?
Så görs en husrannsakan i Samirs hem. Poliserna på plats noterar att hans väggar pryds av svärd, dolkar och knivar och några foton där Samir poserar med vapen. De går igenom lägenheten och beslagtar bland annat en stationär dator. I den datorn ska polisens tekniker hitta intressanta uppgifter. Uppgifter som gör att fallet tar en helt ny vändning.
Att något liknande har jag inte varit med om tidigare. Det är invecklat på ett mycket speciellt sätt.
Alltså, verkligheten slår i dikten här.
Du har lyssnat på Dubbelgångaren. Det här var den första delen av 3. Dokumentärserien är gjord och berättad av Josefin Patsauer. Producent är David Mer. Ljudmix har gjorts av Gustav Sondén. Också i redaktionen Arvid Hallberg. Samir, Susanne, Jenny, Eva och Leif heter egentligen något annat. Arkivmaterial kommer från Sveriges Radio och Kvällsposten. Det här är en produktion av Just Stories för Podme.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.